Liksom du har sänt mig i världen, så har jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, och också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Det var ett stycke ur Jesu översteprästerliga förbön. Han bad för lärjungarna, men också för alla som kommer till tro genom dem. Och där är vi inräknade. Jesus stod ju framför sitt lidandes verk. Han visste att det skulle innebära ett grymt lidande för honom själv. Men ändå utstrålar hans bön en stor inre frid och dessutom glädje. Han säger ju, för att min glädje ska vara i dem. Hur kunde han så? Jo, han vill innerligt gärna att det som Fadern har önskat äntligen ska bli gjort. Det som under flera tusen år hade blivit utlovat. Nämligen att världen ska bli frälst genom hans död. Och han ser med glädje framåt emot det verkets fullbordan. Han gör sig nu klar för lidandet, och i de förberedelserna ingår bland annat att överlämna lärjungarna i Faderns vård för den tid han kommer att befinna sig i det dödas värld. Hans samtal med Fadern angående lärjungarna var fylld av stor kärlek till dem, och särskilt vid tanken på att lärjungarna var ursprungligen en gåva till honom från Fadern. Fadern hade dragit dem till honom och lämnat dem i hans vård. Så som han säger på ett annat ställe: ingen kan komma till mig utan att Fadern drager honom. Efter att nu ha haft hand om dem troget under cirka 3 år, gett dem andlig föda och fostran, så kan han nu lämna den välbehållna tillbaka i Faderns vård. Han tänker nu på hur lärjungarna är svaga i tron, hur lätt världen kan få den på fall. Till och med den kabate Petrus lät sig lätt förledas av djävulen och av sitt förnuft. Lärjungarna kan inte klara sig på egen hand, där de befinner sig mitt i den onda och Guds fientliga världen. Det är som lamm bland lejonen. De måste få gudomlig kraft för att bli bevarade i tron. Och därför talar Jesus med Fadern om dem. Det var ju också så att lärjungarna inte själva hade satt sig i den situationen, utan Herren Jesus hade ju själv kallat dem, undervisat dem, och som han säger: liksom du, Fader, har sänt mig i världen, så har jag sänt dem i världen. Och så av den orsaken är han nu mån om deras beskydd. De har rätt att få det stöd som de behöver av sin uppdragsgivare. Det kan också vi komma ihåg för vår egen del. Gud är en god uppdragsgivare. Han ser till att vi har vad vi behöver där han har ställt oss. Lärjungarna var inte bara svaga i tron, utan det var också precis som vi. De hade sin kötsliga natur. Det var själva en del av den onda och gudsfientliga världen. Skulle fadern egentligen vilja ha dem tillbaka i det tillståndet? Jesus hänvisar då till sitt förestående lidande, sitt offer för dem. Han skulle själv rena dem och helga dem, avskilja dem från synden, så att fadern kunde godkänna dem. Jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Men Jesus har ju också många andra än dessa 12, som genom Guds ord har blivit tagna ur världen och därigenom är satta i världens och djävulens utsatta för deras angrepp. Och alla dessa behöver också faderns gudomliga omvårdnad. Därför så fortsätter Jesus sin bön med orden: inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Och där är också vi inneslutna i Jesu förbön och i hans helgelseverk, som gäller också oss. Att helga sig betyder ju att avskilja sig från synd. Men hur kommer det sig då att Jesus, Guds son, som i sig själv redan var helig och rättfärdig, måste avskilja sig från synd? Jo, han hade tagit på sig våra synder. Han var vår syndabärare. Det var de synderna han skulle skilja sig ifrån. Han var vår ställföreträdare som skulle återknyta oss i gemenskapen med fadern. Och den uppgiften hade han ju redan från evighet, genom det beslut som han hade varit med om. Men offentligt inför människorna så skedde det här åtagandet att vara vår syndabärare när han lät döpa sig av Johannes. Han blev då döpt till syndare. Enligt Petrus så är dopet nämligen en bön om ett rent samvete. Jesus hade ingenting på sitt samvete, men han tog våra synder på sitt samvete. Han döpte sig till vår synd, blev klädd i synd. Men sen när vi döps, så döps vi till honom, till hans rättfärdighet. Vi blir klädda i hans rättfärdighet. Jesus åtog sig alltså hela världens onda samvete. Han började anropa Gud om renhet för världen. Och han skulle bli bönhörd, men först genom sin egen död. Genom sin död renade och helgade han oss alla inför Gud. Alltså inte för egen del helgade han sig, utan han helgade sig för dem, säger han, för att de ska vara helgade i sanningen. Vad betyder då att vara helgad i sanningen? Jo, vi blir helgade i sanningen om hans död, om hans helgelse i vårt ställe. Vi behöver inte dö för våra synder, utan vi helgas i sanningen om hans död för synden. Och det innebär att våra synder är förlåtna genom hans offerdöd. Det är alla människors helgelse, eftersom Jesus dog för allas synder. Och den som tror på denna helgelse i Jesus Kristus är verkligen helgad också i sitt samvete. Och det är ju så att så länge vi inte vet om något om Jesu verk, vad han gjorde för oss, så är vi kvar i vårt gamla otrosliv. Först när vi får höra om Jesus, om den helgelse som skedde i honom för oss, då blir vi personligen helgade så att vi får hans rättfärdighet i vårt samvete. Vi har en märklig benägenhet att missförstå. Vi menar så lätt att vi är delaktiga med vårt verk i denna helgelse. Men det är helt Guds verk. Det är inget som vi kan åstadkomma, uppnå eller påverka. Ibland hör man talas om helgelsemöte som förekommer. Men det bör då rätteligen betyda ett sådant tillfälle där evangeliet om syndernas förlåtelse förkunnas och vi får del av den helgelse som Kristus har åstadkommit för oss. Genom evangeliet blir vi nu helgade i våra samveten. Någon annan helgelse finns inte. Inga böner, inga fromhetssträvanden kan helga oss. Bara sanningen om Jesu Kristi offer. Och där är vi alla avskilda och helgade från våra synder. Men det kommer oss till del i evangeliet. Jesus har alltså gjort oss dugliga inför Fadern. Han har helgat oss. Och därigenom är vi också återförenade med Fadern. Vi har gemenskap med honom i rättfärdighet och helighet. Men när Jesus bad bönen, då låg frälsningsverkets slutfas ju ännu framför. Han ser framåt mot slutresultatet. Och ber fortsättningsvis, jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Jesus uttrycker alltså en önskan och vilja att gemenskapen som Gud redan av evighet beslöt om, att den ska bli uppenbar nu genom Jesu verk. Och att han visste att det skulle ske. Och det skedde så. Han blev bönhörd. Vi är förenade i rättfärdighet och helighet med Jesus och Fadern och med varandra i Jesu Kristus. Och så att när Fadern ser Sonen, då ser han oss i honom. Och när han ser på oss, så ser han oss rättfärdiga i Sonen. Och det gäller alla människor. Och denna gemenskap har ju ingenting att göra med huruvida den syns i vårt beteende, i vår tro eller något annat. Utan det är en gemenskap i Jesus Kristus, i hans person. För att han är vår ställföreträdare. Det är en andlig och osynlig gemenskap med Gud i Jesu blod. Sen är det Jesu önskan att vi skulle också få höra om denna gemenskap och sätta tro till den. Så att vi skulle få uppleva den. Sen fortsätter han. För att världen ska tro att du har sänt mig. Denna gemenskap skulle alltså resultera i att människor skulle tro att Jesus var sänd av Fadern. Ordningen är denna. Jesus upprättar först vår gemenskap med Gud genom att ta bort våra synder och sen förkunnas evangeliet om det. Och först då kan världen komma till tro på Jesus. Och förstå att han är den som skulle komma. Sedan fortsätter han ännu. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett åt dem för att det ska vara ett, liksom vi är ett. jag i dem och du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Det är märkligt. Vi har fått Jesu härlighet, samma härlighet som Jesus har fått av sin fader. Det förstår vi inte. Nej, ordet härlighet är ett sammanfattande uttryck för gudomlig renhet, rättfärdighet och helighet. En sådan härlighet hade Jesus från sin fader, eftersom han var Gud i samma gudom. Men samma härlighet gav han åt oss genom sitt lidande och sin död i vårt ställe. Och den härlighet, den är enhetens grund. Vi har del i samma härlighet som med fadern och sonen, nämligen renhet från synd. När det förkunnas för oss, evangeliet om den härligheten, då upplever vi den enhet som vi har med varandra också, genom Kristi blod. Det finns en enhet som vi kan uppleva med varandra. Det som har samma tro på Jesus Kristus och syndernas förlåtelse, det har en enhet sinsemellan som kan upplevas. Evangeliet fyller nämligen våra hjärtan. Och då är vi inte bara i Jesu hjärta och i faderns hjärta, utan han och fadern är också i våra hjärtan. Då ser vi i tron att vi är fullkomligt förenade till ett. Kristus i oss och fadern i honom och vi i varandra. Denna höga gemenskap med allsmäktig Gud och hans son, med allt vad det innebär, det kan vi inte fatta med förståndet. Men vi äger där i gemenskapen allt vad Gud har. Den allsmäktige guden, makt, ära, härlighet, rättfärdighet, helighet, salighet, evigt liv. Och listan är hur lång som helst och varje punkt är oändligt stor i sig. Men vi ska bara ikväll påminna oss om det faktum att vi för Jesus skull nu är omfattade av faderns kärlek, hans eviga kärlek. Och den kärleken har hela hans allmakt till förfogande. Guds kärlek är inte overksam, utan det är den som bevarar oss i tron. Och på allt sätt ser till oss. Om vi skulle kunna ta fasta på det, mitt ibland våra futtiga jordiska omsorger, då skulle vi vara glada för allt som han sänder i vår väg. Vi skulle prisa honom var stund för hans omsorg, trots att vi inte förstår mycket av det han ger oss och lägger framför oss. Låt oss se med trons ögon på Herren Jesus, på vad vi äger i honom. Han har ju kämpat för oss och vunnit seger för oss, och vi får vandra i tro i hans verk. Må Guds ande påminna oss om vad vi äger i Jesus Kristus och den helighet och rättfärdighet och gemenskap som vi har med Fadern och honom. Så bevaras vi i tron in till änden. Amen. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att du har berett oss denna helgelse, helighet, rättfärdighet som duger inför Fadern. Och därmed har vi fått gemenskap med både dig och Fadern och alla som du har återlöst med ditt blod. Amen.